الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا Welkom na til ennu en lekkon der vi studerer denne velsignede bok Riyad al-Salihin av Abu Zakaria al-Nawawi. Og vi har kommet fram til kapittel 65, som handler om det viktige ämnet, som ständigt är aktuellt. Och det är att minnas döden. Och att inte tro att man lever allt för länge. Ständigt vara medveten om att döden kan vara idag, kan vara imorgon. Och inte tro att man lever för evigt. Det här är ett ämne som vi ständigt måste påminna oss själva om. Vi ska inte vara i raffla. Vi ska inte negligera och glömma bort detta viktiga ämne. För när man tänker på döden så skärper man sig. Och man skyndar sig till att göra mera goda gärningar. Och man flyr från att synda. Så att tänka på döden är något som för människan närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför har vår ärade profet alaihi salatu wassalam beordrat oss att ofta tänka på döden. Akfiru min dhikri hadi min laddat. Han sa att tänk ofta på glädje döden, det vill säga döden. Vill du få människan att vakna upp? Hur mycket kul den har i detta liv? Hur mycket den äger i detta liv? Vad du än gör, så kommer ditt tillstånd att sluta som alla människors tillstånd. Och det är att du kommer att ligga i graven. Du kommer att dö. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingen människa har fått evigt liv. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Alla människor har dött. Ingen människa, vare sig före Muhammad alayhi salatu wassalam eller efter honom, har fått evigt liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger kullu min 'alayha fan. Att allt och alla som finns på jorden kommer att förgå, kommer att dö. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Och endast Allah, Allahs ansikte, Allahs höghet, Allah Azza wa Jal kommer att bestå. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Så människor dör, jinner dör och vi kommer alla att dö. Och det här är ett faktum som vi alla ska tänka på. Vi kommer idag med Allahs hjälp att gå igenom de koranverser som An-Nawawi tar upp. Och han säger att verserna som pratar om döden i Koranen är många. Men han nämner ett urval från viktiga verser i detta ämne. Och den första versen är då Allah subhanahu wa ta'ala säger Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Varje människa ska få smaka på döden. Och först på uppståndelsens dag ska ni ges era löner i fullt mått. Och den som då avlägsas från elden och förs in i paradiset har förvisso segrat. Ja, ett jordiska liv är ingenting annat än en bedräglig njutning. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Att varje själ ska få smaka på döden. Det vill säga varenda människa kommer att dö. Utan istithna, utan undantag, så kommer vi alla att dö. Och den enda som är för evigt levande är Allah azza wa jalla al-hayyul qayyum. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Och ni kommer att få er fulla lön på domedagen. Det vill säga ni som gjorde gott i detta liv kommer att se ert goda. Och ni som gjorde ont i detta liv kommer att få se ert onda på domedagen. Allting kommer att finnas där. Wa wajadu ma 'amilu hadira. De kommer att finna det de gjorde framför sig. Så allting finns där på domedagen. Ingenting kommer att tas bort. Och vad är då situationerna hos människor på domedagen? Vi har vinnare och vi har förlorare. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner vinnarna i denna aya. Och vilka är de? فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ. Det är de som avlägsnas, räddas från elden och tas in till paradiset. Det är de som har fått framgång. Humul faizun. Det är de som kommer att vara de lyckliga, framgångsrika på domedagen. Och man förstår av versen motsatsen. Vilka är förlorarna? Det är de som inte räddas från helvetet och de som inte tas in i paradiset. Och vet detta, kära bröder och systrar, att på domedagen finns det ingen tredje plats. I det här livet kanske man kan relatera till någonting. Att det går bra i skolan, det går inte bra i skolan. Men jag kan välja att inte ens gå i skolan. Eller hur? Slipper jag resultat. Taib, kan du hoppa över domedagens resultat? Kan du göra det? Kan du hoppa över att vara från paradiset eller helvetets invånare? Kan du välja ett tredje alternativ? Att gå och bli till jord? Nej, wallahi. Det finns inte. Fariqun fil jannah och fariqun fil sa'ir. En grupp i paradiset och en grupp i helvetet. Finns ingen tredje grupp på domedagen. Så vart vill du vara denna dag? Allahumma sta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Att det världsliga livet, detta jordiska liv, är ingenting annat än bedräglig njutning. Mata' gurur. Saker som lurar dig och för dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Distraherar dig från att tänka på meningen med livet. Det här är det som tyvärr är de flesta av människors tillstånd i detta liv. Att de bara lever livet. Och de har glömt bort meningen med detta liv. De har glömt bort vad de gör på detta, på denna jord. Vad syftet är. Och vad de kommer att föra sig nästa liv. Utan de är förda bakom ljuset av el-gharur, den stora förrädaren som är shaytan. Och världsliga saker, materiella saker. De är distraherade av allting som de samlar på sig. Må Allah skydda oss. Nästa vers som författaren tar upp är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Att ingen själ vet vad hon kommer att tjäna imorgon. Och inte heller vet någon själ på vilken jord de kommer att dö. Surat Luqman. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala några av de saker som endast han känner till. Som är från el-ghuyub, det fördolda. Och från dessa saker är att ingen människa vet vad hon kommer att tjäna i morgondagen. Vad hon kommer att få, vad hon kommer att vara. Och det här omfattar både världsliga och religiösa saker. Vi vet inte om vi kommer att vara bra eller dåliga i religionen. Vi vet inte hur det ligger till med våran salat i morgondagen. Hur det ligger till med våran lydnad. Vilka synder vi faller in i eller inte. Vilka hasanat vi tjänar och vilka si'at vi drar på oss. Det vet vi inte. Endast Allah vet. Och vi vet inte heller vad som kommer att hända med världsliga saker. Vad kommer jag att få för försörjning? Ibland tänker man att jag har en lön, jag har en garanti och så vidare. Men qaddar Allah, saker och ting ändras. Allah azza wa jalla, han är razzaq, den som försörjer. Och ibland får vi inte det vi vill. Ibland får vi mera än vad vi vill. Så endast Allah azza wa jalla vet vad vi kommer att få i morgondagen. Och endast Allah vet på vilken jord vi kommer att dö. Vilken plats vi kommer att dö på. Hur många människor har inte tänkt att jag kommer att dö i mitt hemland, jag kommer att dö i Sverige, eller jag kommer att, när jag blir gammal, jag flyttar till den här platsen och jag ska dö där. Vissa människor lever hela livet på en plats och sen gör de en resa och de dör på främmande mark och begravs på främmande mark. Är det inte så? Så subhanallah, vi vet inte vart vi kommer att dö. Det är Allah azza wa jalla som bestämmer. Och därför så sa också profeten alaihi salatu wassalam att om Allah vill ta vårt liv på en plats, så ser han till att vi får ett behov på den här platsen. Allah har bestämt att du ska dö någonstans uppe på ett berg, på ett hav, på ett flygplan. Allah ser till att du måste göra denna resa. Att du kommer att befinna dig på den platsen där det är bestämt att du kommer att dö. Subhanallah. Så vi vet inte vilken dag vi kommer att dö, vilken månad vi kommer att dö och på vilken plats vi kommer att dö. Så man ska alltid förbereda sig för den dagen då man ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen versen från surat An-Nahl, vers 61. Där så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om han skulle straffa människorna för det onda som de har gjort, så skulle han inte lämna en enda levande varelse på jorden, men han ger dem uppskov eller frist till en bestämd tid. Och när deras tid är kommen kan de varken förskjuta den eller påskynda den, inte ens en timme. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi människor begår synder och brister. Men Allah azza wa jalla, han är rahim, han är wadud, han är gafur. Han ger oss uppskov. Han lämnar utrymme för att kunna vända oss tillbaka till Allah. Om det inte vore så, om Allah skulle straffa oss för varenda liten sak vi gjorde, då skulle det inte finnas någon kvar på jorden. Jorden skulle vara utplånad om Allah skulle straffa oss direkt. Men alhamdulillah att Allah lämnar utrymme för toba. Som han, det har nämnts i hadithen, han sträcker ut sin hand på dagen för att acceptera förlåtelsen av de som syndat på natten. Och han sträcker ut sin hand på natten för att acceptera förlåtelsen av de som syndat på dagen. Så alhamdulillah, dörren till toba, till förlåtelse, är öppen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen att han ger oss då uppskov till en bestämd tid. Till den dagen då vi ska dö. Ge oss Allah chansen att vända oss tillbaka till honom. Men när den här dagen kommer, när du ska dö, så kan du varken förskjuta eller påskynda. Inte ens en timme. Utan då kommer din tid. Och det här, kära bröder och systrar, lär oss en jätteviktig sak. Och det är att man kan inte lura döden. Och det finns till och med hos Kuffar ett uttryck att han lurade döden. Eller han har 9 liv. Eller han dog, hade en nära döden upplevelse och kom tillbaka. Det här är trams. Det är lugn. Det finns inget som heter nära döden upplevelse. Död eller inte död. Det finns inget att du dog och kom tillbaka. Du dog och du såg ett ljus, en tunnel, och du kom tillbaka. Det här är falskt. Ingen som har dött har kommit tillbaka. Det här är Allahs löfte. Att dör man så dör man. Det finns ingen återvändo. Löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här med nära döden upplevelse finns inte. Taib. Så man ska inte gå på någonting sånt. Och man kan inte heller, som Allah säger i den här versen, man kan inte köpslå. Du kan inte när dödsängeln kommer säga, ge mig en timme till. Nu vill jag passa på och göra toba, jag vill bli en bra muslim. Ge mig en timme, ge mig en dag, ge mig en vecka. Jag ska bli bästa människa. Det här finns inte. Eller att du påskyndar döden. Att du säger, jag vill dö nu fast det inte är bestämt att du ska dö nu. Utan döden kommer då den är bestämd för dig. Och den går inte att fly ifrån. Man kan inte fly undan döden. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Säg, döden som ni försöker fly ifrån kommer att hinna ikapp dig. Du kan inte fly från döden. Om du springer från döden, den kommer att hinna ikapp dig och du kommer att dö där det är bestämt att du ska dö. Är det inte så? Som har vissa människor, har ni sett de här som tror att man kan innan döden, eller när man är död, man fryser in kroppen. Och sen i framtiden, de har kunskapen att ge dem liv igen. Det finns inte. Det här är falska saker. Det här är film. Det är inte verklighet. Ingen död människa kommer att komma tillbaka. Så man kan inte fly från döden. Och Allah nämner också i Koranen att det finns de som är i höga torn, i en borg, instängd. Men är det bestämt att du ska dö, så kommer döden komma till dig. De som försöker fly från döden, till exempel om det är krig eller slag. Har vi inte folk som Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, den nobla sahabin, Han var med i alla krig. Före islam, efter islam. Innan han blev muslim och när han blev muslim. Han krigade så mycket att det fanns inte en del på hans kropp förutom att det fanns arm och sår på hela kroppen. Och det var inget krig där du sitter med en sniperpistol. Det är krig, du står med svärd och spjut. Du möter fiende, man framför man. Han var med i så många krig. Hur dog han? Han dog på sängen. Och han skämdes, han sa, kolla, jag dör som en gammal tant. Ja, jag vill dö på slagfältet. Jag dör som en kärring på sängen. Som han hade. Så att man kan inte fly från döden. Författaren nämner sen versen från surat al-Munafiqun där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Troende, låt inte era barn och ägodelar distrahera er från att minnas Allah. Den som gör det är sannoliken en förlorare. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Och spendera från det som vi har givit er innan det att döden kommer till er. Och då ni säger, Herre, om du bara gett oss uppskov en liten tid så skulle jag ha givit sadaqa och varit från de rättfärdiga. Men Allah ger inte uppskov till någon när dess tid är kommen. Alla är väl medveten om vad de gör. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska inte distraheras. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Låt er inte distraheras från att minnas Allah. Att dyrka Allah på grund av era pengar och era barn. Och den som gör så, han är bland förlorarna. Och det här är också tyvärr ett vanligt tillstånd bland många människor, att de låter sig distraheras. När det är tid för salat så ber de inte. När det är tid för att fasta så fastar de inte. När det är dags att betala zakat så betalar de inte. De distraheras av detta världsliga liv och glömmer bort syftet, vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, meningen med livet. Och de låter sig distraheras av dessa världsliga saker. För som ulema här nämner att det ligger i vår natur att tycka om våra fruar, tycka om våra barn, tycka om våra pengar. Det är naturligt och det är ingenting fel i islam. Men det blir fel när det går till överdrift. När kärleken till dessa saker blir större än kärleken till Allah. När du ger företräde till din familj och dina pengar och din business framför Allah subhanahu wa ta'ala, då har du gått över gränsen. Och då är du en av dessa förlorare som kommer att ångra dig i döden, i graven, på domedagen och i helvetet. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, spendera från det som vi har givit er innan det att döden kommer. Och då så säger ni att om jag bara hade fått uppskov gärna lite till på jorden, så skulle jag ha spenderat och jag skulle vara bland de rättfärdiga. Och det här är falska förhoppningar. Och varenda syndare kommer att önska detta vid Guds ögonblicket. Att om jag bara fick lite tid, lite extra chans, så skulle jag komma tillbaka. Jag skulle gå tillbaka till jorden och ställa till rätta de saker som jag gjorde fel. Men det finns ingen sån chans. Den chansen har du nu. Wa lan yu'akhkhar Allah nafsan idha jaa ajalaha. Men Allah ger inte uppskov, försenar inte, skjuter inte upp tiden för den som döden har kommit till. Ja, om det är bestämt att du ska dö, kan du inte ändra på saker och ting. Det var en av Salaf, jag tror det var Al-Hassan. Han stod med sin kompis vid en grav. Och då så säger han, vad tror du att den här personen önskar? Han som ligger i graven, vad tror han vill för något? Så mannen säger, jag tror han vill komma tillbaka. Eller om han fick komma tillbaka, vad tror han önskar för något? Han skulle nog komma tillbaka, han skulle göra toba, han skulle göra salah, han skulle göra goda gärningar och så vidare. Men den chansen finns inte. Och då säger han, du befinner dig i den chansen som han inte har. Så ta vara på ditt tillfälle innan du hamnar här i jorden och du ligger i hans situation. Och så är det wallah. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam gick en gång förbi en grav. Och han sa att den här personen, att han får komma tillbaka och be två raka, två sunna böner, är bättre för honom än att komma tillbaka och få hela jorden. Hela jorden. Vem av oss skulle inte vilja ha hela jorden idag? Om du säger till dig att du blir kung i dunja, föga allting i dunja. Två raka sunna är bättre. Allt som finns på dunja. Men vi har den här chansen nu. Att göra toba, att förbereda oss för den dagen vi ska dö. Vi vet inte. Kanske ikväll dör vi. Kanske på vägen hem. Kanske är vi inte vaknar upp imorgon. Hur många unga har inte dött? Är det inte så? Hur många friska har inte dött? Och hur många sjuka har inte levt? Är det inte så? Så döden har ingen yani, speciell regelbok. Att jag kommer bara till gamla sjuka människor. Nej. Folk dör. Är det inte så? Minsta saken. Friska människor. Sjuka människor lever. Så man ska förbereda sig för den dagen man kommer att dö. Sen så nämner författaren några mycket mäktiga verser. Och det är de sista verserna från Surat al-Mu'minun. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Tills dess att döden kommer till dem. Och då säger de: Herre, låt mig få återvända. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Yani de framhärdar i synd, i kuffer, i otro, tills det att döden kommer till dem. Och då så säger de: Herre, låt mig få återvända så att jag kan göra gott i det som jag lämnade efter mig. Och då säger Allah: Kalla, ak. Nej, det är bara tomma ord som han talar. Och framför honom väntar en barzakh fram tills den dag han ska återupplivas. Barzakh, en vänteplats i väntan på att återuppstå på domedagen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala tillståndet av antingen icke-muslimer eller även syndande människor. Att de framhärdar och fortsätter att synda tills detta döden kommer till dem. Och då säger de alla dessa ord: Herre, låt oss få gå tillbaka. Låt oss gå tillbaka till dunja så att vi kan ställa till rätta det som vi gjorde fel. Göra goda gärningar i det som vi lämnade efter oss. Och det här kommer inte att ske. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Det är bara tomma ord som han säger. Som aldrig kommer att uppfyllas. Som bara tyder på ånger. Och som inte kommer att gynna honom det minsta. Och om de skulle få komma tillbaka så skulle de ändå fortsätta att synda. Som Allah har sagt i Koranen: وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْ. Att om de skulle få komma tillbaka så skulle de gå tillbaka till sin kuffer ändå. Till sin otro. Men vad är det som väntar dem? وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Framför dem är en barzakh. Denna vänteplats. Fram tills den dagen de ska återuppstå. Varje människa som dör kommer att hamna i en barzakh. Och det är den här vänteplatsen där man själen väntar på att återuppstå i nästa liv. Och en barzakh är den första anhalten i ens resa in i nästa liv. Och i en barzakh kommer man att få en del av sin belöning eller straff. Är man en olycklig människa, en fördömd människa, så börjar man redan att få sina straff i barzakh, i graven. Och är man en god, välsignad människa som är nära till Allah, så kommer man redan i barzakh att börja få ta del av sin höga belöning. Och där kommer de då att vänta fram till domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Den dagen det ska blåsas i basunen, då ska inga släktskapsband bestå mellan dem. Och de kommer inte att fråga efter varandra. De kommer att vara i el-barzakh, i detta tillstånd, tills det att Israfil, denna nobla ängel, kommer att blåsa i hornet. Och vi vet att denna ängel redan på profetens tid alaihi salatu wassalam hade hornet mot munnen och väntar på beordringen att Allah subhanahu wa ta'ala ska säga till honom blås. Och han är så rädd att Allah ska säga blås i hornet. Domedagen är inne. Och att han inte ska blåsa. Att han ska vara lite sen. Så därför vågar han inte ens blinka. Utan han står bara och kollar upp med blicken. Frysen mot himlen. Inväntad på att Allah azza wa jalla ska säga blås i hornet. Och den dagen det blåses i hornet så säger Allah subhanahu wa ta'ala här: fala ansaba bainahum. Det kommer inte finnas någon släktband mellan människorna. Yani de människorna som du i detta liv höll kärast. Din familj, din far, din mor, din bror, din syster, din vän. Kommer du inte bry dig om det minsta på domedagen. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa sahibatihi wa bani. Den dagen människorna flyr från alla hans nära släktingar. Vän, far, mor, bror. Vad är det enda han tänker på? Sig själv. Han tänker bara på sig själv och inte på någonting annat. Allah musta'an li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Han är fullt upptagen med sina egna angelägenheter. På domedagen är folk så rädda. Varför? För folk är så osäkra. Kommer jag vara från de som kommer att gå till paradiset och få lycka i all evighet? Eller kommer jag vara för de som ska till helvetet och vara fördömda och brinna där i för alltid? Den här oron får folk att glömma bort allt och alla. Till och med profeterna säger nefsi, nefsi. Idag är det bara mig själv. Allah är så arg han aldrig har varit och aldrig kommer att bli efter denna dag. Nefsi, nefsi. Så folk den dagen kommer inte ha andras bekymmer. Inte ens sin far, sin mor kommer man att bry sig om på domedagen. Subhanallah. Falansa da beinahum. Wa la yatasa'alun. De kommer inte heller att fråga. I det här livet, hur är det med pappa? Hur mår han? Han var sjuk. Mår han bättre? Hur är det med mamma? Hon hade det svårt. Och så vidare. Hur är det med min kusin, min släkting? Det här finns inte på domedagen. Du frågar inte om någon. Utan det är bara nefsi, nefsi. Du tänker bara på dig själv den dagen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i dessa verser: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Att den vars goda gärningar väger tungt på vågskålen, det är de som är al-muflihun, de som är vinnarna. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Och de vars vågskål är lätt, de som inte har någonting gott att komma med, det är de som har förlorat sig själva och de ska förbli i helvetet till en evig tid. Här nämner Allah azza wa jalla också en annan stor händelse på domedagen. Och det är den stunden då människans gärningar kommer att vägas. Då står människan också inför skräck. Det finns en våg på domedagen med två vågskålar. En där man kommer att väga de goda gärningarna och en där man kommer att väga dina dåliga gärningar. Och ditt tillstånd kommer att vara beroende på vilken som väger tyngre än den andra. Och Allah säger här: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Den vars vågskål är tung, yani med goda gärningar, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Det är de som kommer att vara de framgångsrika på domedagen. De som kommer att få njuta av att gå till paradiset. Men de vars vågskål är lätt, det är de som förlorat sig själva och kommer att brinna i helvetet för alltid. Lägg märke till här hur Allah subhanahu wa ta'ala säger att dessa människor på domedagen, vars synder väger mer än deras goda gärningar, eller kuffar som bara har synder, för de har ingen god gärning att komma med och möta Allah med på domedagen. Hur beskriver Allah subhanahu wa ta'ala deras utgång? Det är de som har förlorat sig själva. Och det här som ulema säger är den förlusten som inte går att ersätta. I det här livet kan vi förlora många saker. Du kan förlora jobbet. Du kan förlora hälsan. Du kan förlora bilen. Du kan förlora din familj. Många saker. Men allting går att ersätta. Eller att få någonting bättre. Eller att ha tålamod med. Men Den här motgången och den här förlusten finns det ingen ersättare till. Att en person får den destinationen att han ska brinna i helvetet för alltid. Och aldrig någonsin gå in i paradiset. Inte det här den största förlusten? Ja? Wallahi, den största förlusten, bröd. Så hur kan vissa människor sälja sin plats i paradiset för någonting så lågt som det här världsliga livet? Att inte dyrka sin Herre. Att bara leva i synd och kaos. Och leva långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Till vilken nytta? Att missa den här platsen i paradiset. Vars belöning är för alltid. Och få brinna i helvetet för alltid. Subhanallah. Vilken dålig affär. Är det inte så? Wallahi, vilken dålig affär. Och det här är den största, största förlusten. Och vad är det som kommer att hända dem? Allah subhanahu wa ta'ala säger: Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Att elden ska bränna deras ansikten och deras ansiktsdrag kommer förvridas i grimaser av smärta. Där kommer de att omslutas av elden från alla håll, alla kanter och håll. Som Allah säger, taqsha wujuhahumun nar. Att deras ansikten kommer att omslutas av elden. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Allah säger också att om du kunde se, eller de icke-troende bara visste, då den dagen kommer då de inte kan skydda sina ansikten från helvetet och inte heller deras ryggar, och ingen finns där för att ge dem seger. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner på flera ställen att de kommer att brinna och kastas på sina ansikten i helvetet. Och ni vet, i det här livet, om en person till exempel råkar ut för någonting, om någon kastar någonting mot dig, vad är det första som du försöker skydda? Ansiktet. Om det är en bilolycka eller krasch eller någonting, du tar upp händerna och skyddar ansiktet. Ta in. Eld, värme kommer, du skyddar ansiktet. Här, så vad händer då? Allah azza wa jalla kedjar fast deras händer i bojor runt nacken, så de kan inte röra sig, och de kastas förnedrade på sina ansikten i helvetet. A'udhu billah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att deras ansikten kommer att präglas av grimaser. Yani de gör uttryck av smärta. Abus, yani smärta, ilska, förnedring i deras ansikten på grund av det straffet som de kommer att lida. Och ni vet alla att elden i helvetet är 69 gånger varmare än elden i det här livet. Och varenda gång huden brinner upp så får de en ny hud. A'udhu billah. Och de får dricka skållhett vatten som gör att ångan bara från vattnet får huden i ansiktet att ramla av. A'udhu billah. Och när de dricker det så är det som smält koppar som får inälvorna att explodera. Det är deras mat. Och de får äta zakum, el-ghislin och dessa taggiga växter. A'udhu billah min an-nar. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om dessa människor: Alam takun ayati tutla alikum fakuntum biha tukadibun. Lästes inte mina verser, Koranen, upp för er, men ni förnekade mina verser? Och de kommer då att svaras: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. Herre, våran ondska tog över oss och vi gick i vilse. Befria oss från det här straffet, och om vi återfaller i synd, då hör vi sannoliken till de orättfärdiga. Så Allah azza wa jalla kommer att fråga folket i helvetet: fick ni inte höra mina verser? Ni fick inte höra Koranen och Sunna? Kom inte bevisen till er? Kom inte profeterna till er? Fanns inte Koranen bland er? Hörde ni inte om islam? Men de var så långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. De var här, som de säger, vilse. Ghalabat alayna shikwatuna. Att våran olycka, yani våra dåliga egenskaper, tog över oss. Och vi gick vilse. De vägrade lyssna på sanningen. De levde i detta trots och förnekelse hela livet. Subhanallah. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: i surat al-Mulk, att om vi bara hade lyssnat eller tänkt efter så skulle vi inte ha varit här. Yani, vad är det som krävs? Det är inte speciellt svårt att bli muslim, att acceptera sanningen. Bevisen finns där. Meningen med livet är klart och tydligt. Men de vägrar att underkasta sig. Och de kommer då att ångra sig på domedagen. Men till vilken nytta? Och då så säger de då, Herre, ta oss ut från elden. Och om vi sen efter det skulle återgå till det vi var på, då är vi sannoliken ett dåligt folk. Fa'inna dhalimun. Då är vi verkligen dåliga. Men ge oss en chans till. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Försvinn, förnedra det där i och tala inte till mig. Stanna i elden, förnedra det. Och det sägs här i tafsir att folket i helvetet tappar hopp. Och de ropar på helvetets väktare, Malik, att han ska be Allah att underlätta straffet. Och Malik svarar inte i 40 år på deras kall. Och när han sen svarar att det är kört för er, så har de sista hoppet att ropa på Allah subhanahu wa ta'ala. Och de ropar på Allah att han ska underlätta straffet. Och så säger här de i tafsir att Allah svarar inte på dem så länge som den här jorden har funnits 2 gånger. Och sen så säger Allah dessa ord, ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Brinn, förnedra dig i helvetet och tala aldrig mer till mig. Det här är den värsta de kommer att höra i helvetet. Vi sörmar sig att det är värre än själva straffet. För då försvinner allt hopp. Ikhsa'u fiha. Ikhsa på arabiska, du säger till en hund, kalb, ikhsa. Försvinn, prata inte med mig. Det här är det enda som de får höra av Allah subhanahu wa ta'ala. Nassal Allah al-afwa wa al-afiyya. Wa Allah skona oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad var det också de hade för onda egenskaper som fick dem att hamna i det här äckliga tillståndet? Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin. Att det fanns bland våra tjänare, de som bad i sina böner, sin dua, och de säger, Herre, vi tror, förlåt oss för våra synder och förbarma dig över oss, och ingen förbarmar sig över människor så som du gör. Men ni gjorde narr av dem. Fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Men ni gjorde narr av dem. Och det fick er att glömma bort mig, och ni roade er åt dem. Idag har jag gett dem belöningen för deras tålamod, och det är de som har vunnit den stora segern. Inni jazaytuhum al-yawm bima sabaru annahum humul faizun. Här är också en annan utmärkande egenskap av el-kuffar. Att i det här livet så brukade de göra narr av de troende. Sikhriya. Dessa troende tjänare, muslimerna, vad gjorde de i detta liv? De ödmjukt gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kallar Allah azza wa jal att de ska få hans rahma, att de ska få hans förlåtelse. Och vad gör dessa kuffar? De gör narr åt dem. De skrattar åt dem. Hela tiden. Inna alladhina ajramu kanu mina alladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Allah säger att de kuffar hade en egenskap. Och det är att de brukade göra narr och skratta åt de troende. Och när de gick förbi dem så pekar de och gör narr av dem. Så det här är en återkommande egenskap som har distraherat dem från sanningen. Istället för att vara upptagna med att söka meningen med livet, att lära sig om sin existens, lära sig om sin skapare, så försummar de sin tid i det här livet, sin enda chans, genom att göra narr av de troende. Som gör det rätta, som är Allah Azza wa Jalls tjänare, som dag och natt dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, men de bara skrattar åt dem. Skrattar åt deras religion och deras dyrkan. Och det här är en återkommande egenskap som vi kan se framtids idag. Att kuffar gör narr av islam på olika sätt. Idag finner vi även i media i Sverige att man gör narr av el-hijab, man gör narr av skägget, man gör narr av folk som vill praktisera sin religion. Man kallar dem för bakåtsträvande, man kallar dem för trångsynta, och så vidare. Och det här är att göra narr av de troende. Och de lägger så mycket fokus på att skriva sina artiklar och sina insändare och jag vet inte vad i kritik av islam. Finns det med partier i islam vars enda syfte är att stoppa islam. De lägger all fokus på detta och glömmer bort det viktigaste, meningen med livet. Subhanallah. Och det här kommer de att få höra på domedagen. Och därför, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i verserna efter detta? Inni jazaytuhumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Att idag kommer jag att belöna mina tjänare för att de var tålmodiga och det är de som är al-faizun, de som är segrarna. Så två egenskaper. De får Allahs belöning för att de hade tålamod. De hade tålamod med vad? Att fortsätta dyrka Allah. Och de hade tålamod med era skämt och era narr och era kritik av islam. De gav inte upp. De höll ändå fast vid islam. Idag har de sin belöning. De är al-faizun. Det är de som är de framgångsrika. Och det här är ikhwa. Tänk på detta. Ibland det är det svårt att vara muslim i dessa länder. Och det är svårt att få att gå ihop ibland. Många arbeten, du skakar inte hand, du får inte jobb. Du gör inte det andra, du får inte jobb och så vidare. Du har en hijab, du får inte jobb. Massa saker. Och du hör massa propaganda mot islam hela tiden. Mentalt krig där man försöker att få folk bort från islam. Men du har tålamod. Du struntar i denna propaganda, detta hat och dessa skämt. Du vet att det här är, du är en tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Låt dem skratta. Låt dem skämta om dig. Låt dem kritisera dig. Ja? Låt dem göra det. Kul motu bi ghaydikum. Allah säger, gå dö av ilska. Wallah, de kokar. De ser att islam växer. Islam blir så stark. Vi är de enda nästa som tar religionen på allvar. Vi kompromissar inte med islam. De kokar. För alla andra de kommer och de, allting blir urvattnat. De lämnar allting. Religioner ändrar de på och så vidare, men muslimer nej. Islam är islam. Gå att ändra på. Det får dem att koka. Men gå dö av ilska. Det här är vår religion. Det här är det som Allah skapade oss för. Och vi kommer att hålla fast vid islam. Så tålamod i detta och tålamod i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa människor, när trycket blir för stort, de släpper. De pallar inte. Jag får inget jobb, folk skrattar åt mig, det står om mig i media. Folk kollar konstigt när jag har hijab. Mina tjejkompisar, de har inte hijab, de har killar, de har kul och så vidare. Jag pallar inte. Och då pallar inte. Det är bara några dagar. Tålamod. Lyd Allah subhanahu wa ta'ala och du kommer att få ett paradis. Släpp allting och du släpper din belöning i nästa liv. Så sabr, några dagar inshallah. Och du kommer att få det goda slutet. Och alhamdulillah, Allah underlättar. Allah azza wa jall underlättar för den som verkligen fruktar honom och försöker att lyda honom. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Man kommer då att fråga dem: hur länge levde ni på jorden? Räknat i år. Och de kommer att svara: vi levde en dag eller en del av en dag. Men vi är osäkra. Fråga dem som brukade räkna. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att ni levde bara där en kort tid. Om ni bara visste. Illa biftum illa qalila. Allah azza wa jalla kommer att fråga dessa trotsare på domedagen: hur länge levde ni på jorden? Yani det här livet som ni höll så kärt, där ni förnekade profeterna, förnekade meningen med livet, vände er bort från Allah subhanahu wa ta'ala, eran skapare, och hela tiden slösade bort ert liv med att göra narr av muslimerna. Hur länge var det här livet? Och då säger folk på domedagen: vi vet inte. Det var en dag, en del av en dag. Vi har ingen koll. Fråga de som har räknat. Och Allah säger då att ni levde bara på jorden en kort tid. Kort tid, subhanallah. Ey wallahi, 60-70 år. Det går så snabbt, det är inte det. Många av oss kanske är 30, 20, 40 år. Känns det inte som att din ungdom, när du gick i lågstadiet, mellanstadiet, det var några år sedan. Är det inte så? Livet springer. Det går så snabbt, är det inte så? Och samma sak med äldre människor. Att livet har gått så snabbt. Är det inte så? Hela tiden. Och ännu snabbare nu för domedagens tecken. Att tiden kommer att gå snabbt. Så varför slösa bort detta korta liv med det som leder till helvetet? Utan ha tålamod. Ett kort liv. Och inshallah du kommer att få denna höga belöning som är Allahs eviga paradis. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi skapade er för skoj eller nöjes skull och att ni inte kommer att föras tillbaka till oss? Upphöjd är Allah, den sanna konungen, och det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom honom, Rabbul Arshil Azim. Tror ni, ja ayyuhal kuffar, att ni skapades i det här livet för skojs skull? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا. Tror ni livet bara är en lek? Att det inte finns någon mening bakom livet? Att Allah har satt er här utan att uppmana er, utan att beordra er, utan att förbjuda er, utan att ni ska få belöning eller straff och konsekvenser för det som ni gör? Tror ni det? فَتَعَالَ اللَّهُ. Upphöjd över Allah, är Allah, Malikul Haqq, över sådana föreställningar. Allah Azza wa Jal, den vise, skapar inte någonting i onödan. Skapar inte någonting utan syfte. Livet måste ha en mening. Allting har en mening, är det inte så? Finns en syfte bakom allting. Vi har jorden, den mest komplicerade skapelsen här. Vi är här, den mest komplicerade skapelsen på jorden, människan, som är över djuren. Ska vi bara vara här utan mening? Djuren har en mening med sitt liv. De vet vad de gör från det att de föds. Allah har inprintat i deras natur vad de ska göra i sitt liv. Ska han ha satt människan här som har fri vilja? Bara gör vad ni vill. Och ni kommer inte belönas, ni kommer inte straffas. Ni lever en gång och sen blir ni till jord. Det är dumt. Idiotiskt. Eller hur? Och Allah gör ingenting dumt. En människa. Om jag köper ett stort företag här i Kista, jag köper ett stort företag för 100 miljoner och jag anställer 1000 människor. Jag säger kom 8 på morgonen och gör vad ni vill. Och gå hem när ni vill. Ha? Ingen får lön, ingen får någonting, inga konsekvenser, ingenting. Bara gå in i byggnaden och gör vad ni vill. Så kan ni gå hem. Ha? Alla får göra vad de vill. Skulle en sådan affärsman anses vara smart eller dum? Ja? Bra investering, eller? Nej, idiotisk investering, eller hur? Taib, Allah, ska han ha skapat hela jorden? Bara satt oss här och gör vad ni vill? Nej, Allah, livet måste ha en mening. Och den här meningen, det är inte för dig och mig att komma fram till. För alla människor tycker olika. Vissa har idiotiska mål med livet, eller hur? Så att den här meningen måste komma från han som skapat oss. Han som vet vårt eget bästa. Och det är Allah Azza wa Jalla, våran skapare. Så meningen med livet finns i Koranen, finns i Sunna. Låt oss gå tillbaka till dessa källor och lyda våran skapare. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا. Det här är det som många kuffar tror. Att livet bara är en lek. YOLO. You only live once. La wallahi. Du lever 2 gånger. Och nästa liv är konsekvenserna av valen du gjorde i detta liv. Så låt er inte luras av sådana människor. Nej. Författaren nämner sen en till vers. Och det är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Är det etik att de troende ödmjukar sina hjärtan inför Allahs påminnelse och den sanning som har uppenbarats, så att de inte blir som de som förr fick ta del av uppenbarelsen men vars hjärtan med tiden hårdnade tills många av dem återföll i trots och olydnad mot Allah, och vet att Allah skänker nytt liv åt den döda jorden. Ja, vi har klargjort våra budskap för er så att ni kan använda era förstånd. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en tankeställare till oss. Yani, har inte tiden kommit? Är det inte dags för att vi ödmjukar våra hjärtan inför Koranen, inför att minnas Allah? Då vi hör Koranen, då vi hör haditherna, vi hör Allahs påbud, vi hör Allahs förbud. Är det inte dags att vi skärper oss? Är det inte det? Eller ska vi bara hela livet veta meningen med livet, veta vad vi ska göra och borde göra och inte göra, men inte bry oss? Alhamdulillah. Det är dags att man skärper sig, att man ödmjukar sina hjärtan. Lidikrilla wa ma nazara min al-haq. Till Allahs påminnelse, Koranen, och till sunna, till det som vi uppenbarat, Koranen och sunna. Och det här, ja ikhwa, är en väldigt viktig tankeställare, att vi muslimer måste ta åt oss. Vi är i ständigt behov av att bli påminda av Koranen, av sunna, hadither. Många människor lever långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala, och de får hjärtan av sten. Som Allah här säger, att det fanns de före er, de fick uppenbarelse, de fick ett taurat och injil, men tiden gick och deras hjärtan hårdnade. Faqasat qulubuhum och kathiru minhum fasiqun, och många av dem blev grova syndare. Den här versen bevisar att ett hjärta som är långt bort från att höra Koranen och läsa Koranen och ta emot påminnelser är ett hårt och ett dött hjärta. Och det som mjukar upp hjärtat och ger människan liv är att vända sig till uppenbarelsen. Att lyssna på Koranen, att läsa Koranen, att praktisera Koranen. Det här ger människan liv i hjärtat. Ja ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhikum. Allah säger troende, besvara Allah och sänder budet då de kallar er till det som ger er liv. Så människan som är långt borta från islam får ett hårt hjärta. Och tyvärr vissa människor, subhanallah, de läser inte Koranen och de lyssnar inte ens på Koranen. Istället har de bytt ut Koranen mot musik. De kommer inte på föreläsningen. De har viktigare saker att göra, ja, än att vända sig till sin religion. Så vi är i ständigt behov, mina bröder, av att ständigt påminna oss själva. Att låta denna påminnelse komma till oss. Att få höra Koranen, få höra sunnan, få höra föreläsningar. För att få liv och få mjuka hjärtan. Och inte bara som de här som får hårda hjärtan. Abdullah bin Mas'ud, han sa att Allah klandrade oss redan 4 år efter att vi blivit muslimer med den här versen. 4 år efter att vi varit muslimer kom den här versen. Vad ska vi säga om oss, Sheikh? Om Allah säger så här till sahaba, vad är då våra tillstånd? Allah musta'an. Så många idag har problem med att hjärtat är hårt. Kommer inga tårar när man hör Koranen, när man tänker på nästa liv, när man tänker på helvetet. Man har blivit kall, känslokall. Allah musta'an. Men i versen efter så säger Allah subhanahu wa ta'ala, men vet att Allah skänker liv åt den döda jorden. Yani, även om hjärtat skulle vara dött, även om hjärtat skulle vara hårt som sten, så finns det fortfarande hopp. Ge inte upp hoppet. Ibland man har ett hårt hjärta, man känner sig kall, man känner sig mörk, man känner sig långt borta från Allah. Alhamdulillah, det finns alltid en väg tillbaka. Precis som vi gör med jorden. Ibland du ser ödemark, det har inte regnat på år. Du tänker att det kommer aldrig växa någonting här. Är det inte så? Det är bara död. Men Allah sänder ner regnet och det kommer växter. Är det inte så? Och samma sak kan det vara med en människa vars hjärta har levt långt borta från Allah. Har levt i otro, förnekelse, synder, grova brott och gjort saker man inte ens kan tänka sig. Det finns alltid, alhamdulillah, möjlighet att hans hjärta ska få liv igen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge liv i våra hjärtan. Och att göra oss för dem som dör i det bästa av tillstånd. Och att skydda oss från tillståndet av ahlin nar, folket av helvetet. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.